Du lyssnar på Vad händer Gbg, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Med mig har jag Johanna.
Hallå.
Jakob.
Tjena.
Och jag heter Martin. Hur är läget?
Det är fina fisken. Ledigt och... Ja, det är gott.
Ja, för vi spelar in nu under det som ibland kallas för mellandagarna. Romjul tror jag det kallas i Norge.
Romjul?
Ja.
Man dricker rom.
Jag vet inte vad, om det har med rum att göra. Att det är så mellanrums... Jag vet inte.
Mellandagarna.
Mellandagarna. Men det är nytt år när du lyssnar.
Mm. Ja, det är det.
Alltså inte när ni två lyssnar.
Jag kommer också lyssna då i och för sig.
Ja, just det. Ja, det är när ni lyssnar på den nyklippta, alltså den släppta versionen, så är det nytt år. När vi lyssnar på den.
Ja.
Ja, så gott nytt år.
Gott nytt år.
Hur har er jul varit och nyår?
För ett år sedan hade jag ju varit matförgiftad.
Just det, det var det.
Men nu har jag inte varit det. Däremot utmanade ödet lite idag. Vi har ju suttit här och väntat på er 1,5 timme. Inte för att ni var sena, utan för att jag satt här och åt en sallad. Och så låg det ett fat med vindruvor.
Oj.
Men nästan alla vindruvor såg istället ut som russin.
Mm.
Men då var jag ju tvungen att smaka på om det är så att torkade vindruvor smakar exakt som russin eller inte.
Det tror jag inte de gör.
Det gjorde de.
Va?
Så nu börjar jag fundera på om någon hade lagt russin bland vindruvorna. Eller om jag bara ätit jättegamla vindruvor nu. Så att jag, ja, vi får se om jag blir matförgiftad igen. Jag är väl kontentad.
Det...
ja, du utmanar ödet.
Mm.
En början på en stark tradition här.
Mellandags maginfluensa, för fan.
Ja.
Hur är det med dig, Jakob? Hur har din jul varit?
Ja, den har varit okej. Okay. Jag har varit febrig och haft ont i halsen otroligt länge. Så det var nära på att jag inte firade eller var på något julfirande.
Nej, du kunde ju fira Kristi födelse.
Ja, det gör jag alltid. Går och tar jag tar ju nattvarden hela tiden. Men det har varit trevlig.
Mm. Ja.
Har du besökt någon kyrka under julen, Martin?
Ja. Jag var på julottan i Göteborg.
Vilken tid?
7.
Ja, men det ändå...
fanns en som gick... Eller 7.30 kanske det till och med var. Det fanns en som gick vid 6.
Ja, okay.
Den gick jag inte på.
Nej, 7.30 tycker jag är för sent.
Det var lite häftigt. Kören satt i publiken. Så under psalm så liksom gjorde de stämmor och sånt. Så man kände så att man var en del av kören. De la till liksom lite saker i psalmerna. Så man var så, okej.
Var det mycket folk?
Nej, det var inte så mycket folk. Kanske var 30-40 personer.
Oj, det är inte så mycket.
Nej, men det var gamla Lundby kyrka på Hisingen.
Ja, det var inte domkyrkan.
Liten. Nej.
Nej.
hade...
det jag kände, herregud, Svenska kyrkan är verkligen på det.
Många har sagt detta under många år, men så illa är det.
Nej, vad skönt.
Det här är kyrkan som ligger i liksom Volvos AB Fabrik. Volvos i fabriken.
Det var signar alla bilar
och är för sig fantastiskt.
Produktionen rullar ut.
Produktionen tar aldrig slut. Inte på jullov. Ja, nej, men det gjorde jag. Det var härligt. Vad ska ni prata om?
Jag tänkte prata lite om vart Göteborg är på väg i framtiden.
Oj, vad spännande.
Vi får se.
Ja.
Jag tänkte prata om liberalernas chanser i valet 2026.
Någonting med ÖIS.
Ja, precis. Jag tänkte också på ÖIS-effekten.
Vi ska prata lite om ÖIS-effekten.
Ja. Jag har också kollat in på den.
Du har gjort det? Okej, vi får se om vi kommer fram tillsammans. Då kanske vi ska börja med lite nyheter.
Ja, absolut. Mm. Vad har hänt sen vi senast spelade in då?
Oj, känns som det har hänt hur mycket som helst.
Du skickade någon nyhet om någon som hade svalt jättemycket heroin.
Ja, det var ju ganska sorglig berättelse. Ah, okay. Det var bara att rubriken var lite rolig. Oh. Men vi kan ta upp det här. Den hade svalt oerhörda mängder heroin. Kändes inte som att det var det bästa sättet att smuggla heroin på.
I magen?
Nej, men att om påsen spricker så har man ju förlorat... Alltså han har ju flera kilo med heroin i magen.
De har ju förlorat livet, ja.
Ja, han har ju förlorat livet, men också man har ju förlorat jättemycket heroin.
Ja, han kanske hade en väldigt trevlig avslut på livet.
Jo, men jag menar de som smugglade heroinet.
Ja.
Vill väl ändå ha pengar? utdelning för sitt heroin.
Oh, ja. Men, hur hade du smugglat ditt heroin, Martin?
Alltså jag hade nog känt så, det är mer värt ett fängelsestraff än att ha en kondom med heroin i magen. Svälja det.
Men det är väl den där hundaspekten då som försvårar heroinsmuggling?
Ja, alltså jag tror inte på heroinsmuggling. Jag tror att det är ett lönlöst projekt.
Det är en fluga.
Jag tror inte att man kan... Jag tror inte att det är liksom receptet för ett bra liv att syssla med heroin.
Men sen har de ju, vet du, byggprojektet och kvarteret Johanna vid Brunnsparken och blivit utdömt.
Ja, som årets sämsta bygge.
Ja, och ett sämsta bygge till och med. Är det typiskt Göteborg?
Vilka är det som ansvarar för det?
NCC.
NCC, vad är de ansvariga för?
Västlänken
och Oceana.
Och just det, vi har redan förträngt det. Alltså ja, för det här är ju faktiskt väldigt intressant i ljuset av Oceana, ja. För att det som då de blivit utdömda för är för att de har haft otroligt undermåligt fallskydd. Och jag bara känner ett företag som, eller så här, ett byggbolag som varit med om att bränna ner ett helt badhus. Alltså säkerhet, borde inte det vara typ ganska högt på dagordningen?
Ja, ja precis. Och framförallt också ett företag som också förlorat upphandling, alltså de har fråntagna upphandlingar, och de sitter väl också med en jävla pengasumma som de måste betala på grund av sitt nedbrända bygge.
Ja, det tror jag väl.
Ja.
Jag ska bara kolla.
Det är kanske därför de slarvar så mycket nu, för att de måste bara känna igen alla. Spara,
det är sparpaket där.
Ja, precis.
Arbetarnas skydd, säkerhet, skitsamma.
Men det är väl byggnadsarbetaren, alltså byggnadsfackets medlemstidning, som har gjort den här utnämningen. Johanna som...
Ja, men sen har de ju också blivit, alltså de har ju också, det har ju blivit stoppat liksom.
Just det. Deras presschef har uttalat sig. Hon tycker att det är inte rim, alltså att hon tycker att hon inte riktigt förtjänar den här utnämningen.
Ja. Men det finns så många andra dåliga byggen.
Ja,
men presschefen heter Tove Ståhl.
Mm.
Det är ju lite...
Det är alltid väldigt kul med folk som jobbar med vad de heter.
Ja, precis.
Men annars har ju det här nya kaféet i Brunnsparken öppnat nu.
Ja, Victor's kaffe.
Ja.
Jag såg när jag åkt hem från praktiken någon dag så stod det jättemånga folk och delade ut flygblad om att de inte hade skulle ha kollektivavtal. Och så.
Jaha, de har redan något på en backlash. Alltså.
De hade inte kollektivavtal.
Inte 100, men de delade ut flygblad i alla fall om att kollektivavtal borde vara bra.
De vet vad de borde ha. Kollektivtrafikavtal. Med tanke på att de är ju precis där.
Varje resenär får en kopp varje gång.
Det hade varit något.
Ja.
Men det var ju väldigt mycket debatter där. SD var ju emot det här bygget. Jag tror också Demokraterna var emot. Jag kan ha fel.
Alltså det är ju också ganska uppenbart att det har blivit försenat. Varför skulle det öppnas kafé på hösten, som ganska mycket bygger på att man står och dricker kaffe utomhus.
Ja, men kritiken var väl arkitekturen.
Ja.
Min fru åkte förbi, hon har ju inte alls så koll på det här. Hon lyssnar inte riktigt på podden. Men hon sa, oj, det där ser exakt ut som ett 1800-tals bygge.
Ja, för det är ju rött.
Ja, hon var så här, det ser ut som plåttak på 1800-talet. Och då insåg jag att shit... SD kanske inte vet någonting om arkitektur.
Nej, för nu precis, jag blev förvånad att de var emot det på grund av arkitektur, med tanke på att det ser väldigt
gammaldags ut. Men de vet ju inte hur saker såg ut förra tiden. De vet hur saker ser ut idag.
Men det skulle kunna vara så här att SD kanske är färgblinda.
Ja, just det.
Så att de tänker att det är så svartblått låda eller grå eller vad det är som de medan den kritiserar kommunen för.
Om man sätter Victor's kaffe en röd, Victor's kaffe en grön, Victor's kaffe en grön, så är det inte skillnad.
Men när du har tagit dig till praktiken, har du möjligtvis åkt en ny spårvagnslinje?
Det har jag 100% gjort. Och jag vill meddela alla att det har aldrig känts mer naturligt att åka någon spårvagnslinje i den här stan.
Tolvans linje.
Tolvan.
Till Mölndal.
Mölndal.
Vad är det som är naturligt då?
Nej, men att den... Att det borde ju egentligen bara ha gått en spårvagn för herrans marsch åsen ut till Eriksberg.
Ja, absolut.
Och Lindholmen.
Jo, det är ju egentligen det är helt konstigt.
Absurt att det inte har varit gjort tidigare.
Men ni har haft hur många citybussar som helst som bara färdas hur många som helst där, den sträckan. Ja. Så uppenbarligen så behövdes det ju.
Ja.
Och det gick jättefort.
Ja, jättefort.
Nej, men jag, för
jag tycker
ett
också
år.
Det gått jättefort.
Gick
jag
ett år. Man började... Alltså, Västlänken har ju tagit 900 000
här. Ja, i perspektiv, absolut. Ja.
Alltså, jag menar, det kostar säkert jättemycket pengar att göra detta och det krävs jättemycket förarbete. Men jag tror ändå att bygga spår i Göteborg känns ändå som att det går ganska mycket fortare än liksom vad man tänker sig.
Ja, absolut, säkert. Mm.
Jag menar, den här gång- och cykelbron över älven, det kommer ju inte bli klar typ någonsin.
Nej, och de hade ju dessutom fått väldigt mycket backlash nu också av Sjöfartsverket.
Ja, de försöker stoppa den helt.
Ja, för att de tycker att det är kontraproduktivt att bygga en bro när Trollhättan slas...
Trollhättan finns.
Nej, men när Trollhättan bygger ut slussarna.
Just det.
Okay.
För Vänern
Sjöfarten. Precis, det kommer bli mer båttrafik.
Ja.
Just det. Ja. Det känns att försöka göra Göta kanal till en grej känns ändå...
Ja, den storhetstiden kanske har passerat lite.
Alltså, den storhetstiden passerade väl egentligen när Göta kanal var färdigt. För då kom ju tåget som var mer effektivt än Göta kanal. Jag tycker den nya vagnarna är väldigt roliga. Jag har ingen anledning att åka dem. Jag vill ju att det ska bli en ringlinje på Hisingen.
Ja, det är väl tanken att det ska bli det också. Men att det kommer ta...
kommer ta 300 år
innan det blir realiserat.
Jag tror att först vill man ju bygga ihop Visegrensplatsen med Lindholmen. Men nu tror jag att det är Biskopsgården man vill bygga ihop med Lindholmen istället.
Jo, när vi pratade om Göran Johansson så kom vi fram till ett jättemycket projekt. Bara vad saker han kom på sig på 90-talet typ. Som man nu har börjat få tummen ur och genomföra. Så att ja, det är väl lite kanske därför att allting hamnar lite ur fas.
Ja, precis.
Nej, men sen har vi ju också våra nyrenoverade spårvagnar från Tjeckien.
Ja.
M31B har fått dras tillbaka.
Ja, det är så tråkigt.
De såg ju tvärballa ut.
Ja, men tydligen så såg de tvärballa ut. Framförallt för att de inte hade någon reklam. Mm. Men det visade sig att typ hårda inbromsningar och att typ dörrar inte gått att stänga. Så chaufförerna, eller spårvagnschaufförerna har varit så här, nej, nu får ni fan gör om, gör rätt.
Det är märkligt att alla spårvagnar som byggs idag är så mycket sämre än de som var byggda för 40 år sedan.
Mm. Jag var ju på Spårvägsmuseet första gången för några veckor sedan. Och de flesta,
wow.
Ja, det var ganska fett. Jag kan rekommendera det. De var öppet på söndagar ute i Svingen. Typ alla spårvagnar där har ju så här varit i trafik i så 40 år och man kan fortfarande ta ut dem på en tur liksom. Alltså det är liksom inget, det är otroligt robust byggda spårvagnar.
Ja, just det.
Det är vissa som så här varit i trafik mellan så 20-talet och 60-talet. Alltså det är verkligen förbluffande bra spårvagnar. Mm.
Ja, och det är där man undrar så här, varför är det att alla nya spårvagnar inte kan funka liksom. Det är ju obegripligt egentligen.
För att det är för mycket ny teknik.
Just det.
Ja, men så är det. För visst pratade vi om, visst var det M34 hade ju någon så här, den lyckades inte avgöra hur mycket ström som skulle användas.
Just det.
Den... Ja, men det är ju helt sjukt. Alltså spårvägstrafiken har ju varit liksom el...
Det känns som det enklaste.
Exakt.
För det borde man kunna mäta ganska enkelt.
Ja, hur visste liksom spårvagnarna på 40-talet hur mycket el som skulle användas? Nej, de visste inte för det bara funkade.
Men... Det är lite så att så här mycket el, så här, det här är de sakerna jag ska göra, det tar så här mycket el.
Ja, alltså nej, men det är verkligen, ja, det är verkligen förbluffande, det är verkligen som du säger Jakob, det är för mycket teknik.
Alltså jag tror framförallt det stora problemet är att det är mycket teknik som inte är sammansatt på ett bra sätt.
Nej, just det.
Att det är för mycket olika system som ska liksom vara där för att de krävs vara där. Man vill ha det liksom för framtidssäkra och sådana där grejer.
Det är både,
men det är inte kommunicerar bra.
Det är både så digitala system och kallas det analoga system.
Det är ju analogt också, men för det främsta handlar det om liksom alla digitala system. Typ.
Just det.
Och det mesta styrs ju digitalt idag. Det är inte mekaniskt som det var liksom när man byggde en spårvagn på 20-talet.
Nej, just det. Du drar i spaken så är det faktiskt någonting mekaniskt som händer.
Utan
liksom.
Det är oftast elektriska signaler som styr det mesta idag.
Mm.
Men finns det egentligen någon poäng med att saker ska vara så digitala? Eller egentligen, vad är det för fel på liksom de mekaniska spårvagnarna?
Det är väl inte att det är några fel egentligen på det mekaniska, utan det är väl snarare att folk vill att saker ska bli digitalt för att det är modernt liksom.
Det är ideologi.
Ja,
det är absolut, det är en del av det.
Jag kan inte uttala mig alls om det här.
Men det känns ju som att det här är problemet inom all offentlig verksamhet. Alltså jag tänker på lite med så här Millennium och så, att det är olika system som inte funkar tillsammans. Alltså det låter ju som att det är, ja, det låter ju som att det är ganska genomgående oavsett vad man pratar om.
Ja, absolut. Och jag tror verkligen att om man vill att allting ska funka bra, så får man ju typ utveckla skiten själv.
Ja, man måste ju testa det själv.
För
det
är väl det. Nej, alltså du måste börja från grunden liksom.
Men det är väl också lite det här att man måste också, alltså när du bygger det själv kan du ju testa varje steg.
Ja, absolut.
Så att hur en spårvagn funkar i Göteborgs spårvagnstrafik, kanske man måste då, när man bygger den, testa den. Hur funkar det i Göteborgs spårvagnstrafik? Och det är det man har gjort nu. Nu skickas den tillbaka för att man har testat dem och det funkar inte.
Ja.
Så det vi behöver är svensk tillverkade spårvagnar. En spårvagnsindustri i Sverige igen.
I Göteborg.
I Göteborg.
Mm, det hade varit
på Hisingen.
På Hisingen eller på vagnhallarna i Majorna kanske. Mm. Ja. Andra spårvagnsnyheter.
Finns det mer spårvagnsnyheter?
Det är fler. Finns
just
fler.
Det
är, vi ska få ännu fler hållplatser ska förlängas.
Hur långa?
Alltså det ska bli så 45 meters. Så M34 kommer kunna åka där.
Vilka linjer är det som M34 är aktuell för nu då?
M34 har ju varit aktuell för linje 11 och 5 senaste tiden. Mm. Nu är det 2, 4 och 7.
Det är fortfarande ingen som går hem till mig. Det är väl ett problem.
11 går väl hem till dig?
Blir du besviken?
Nej, nu är 9 och 3.
1 och 3.
1 och 3. Oj.
Är du besviken att den inte går hem till dig?
Just ja, det är jättegärna tagit M34. Men jag har kunnat ta M31B, men nu har jag M31B för att åka tillbaka till fabriken, så det går ju inte längre.
Ja, ska jag säga några hållplatser som ska förlängas?
Men det kommer försvinna, eller?
Jo, det kan vara så att Brunnsgatan dras in. Men S-trafiken har tagit något beslut om det.
Det är den som ligger som tvåan, kör
precis.
Typ vid Handels.
Ja, precis. Mm. Efter Handels så går den vidare till Brunnsgatan. Och här är de linjerna som ska justeras. Vasa-Victoriagatan och Vasaplatsen. Är inte det lite märkligt?
Jo, för de ligger ju typ en meter ifrån mig redan.
Ja, det är lite märkligt. Men det är att trean inte går där längre då?
Alltså trean är ju fruktansvärt långsam just för att den här rutten mellan Hagakyrkan och Kungsportsplatsen är jätte ineffektiv att köra på.
Det är så sant.
Så det kommer ju bara göra trean till en ännu sämre vagn i så fall.
Ja, jag tycker ju att Vasa-Victoriagatan, om den ska förlängas, kanske man bara skulle ta bort den.
Ja, skit i den.
Alltså, den är ju väldigt nära Vasaplatsen.
Ja.
Ja.
Hela poängen med att ha en lång vagn är att man kan ha färre hållplatser, tänker jag.
Ja, exakt. Om vi har 100 meters vagnar så kan man ju bara gå mellan
exakt.
Kan man gå mellan längst fram och längst bak.
Alla vet ju att det blir intresserat på framgång när en väldigt gammal människa ska gå samtidigt som en buss eller vagn rör sig.
Boende i Munkebett har ju blivit väldigt upprörda för de har förlorat sin hållplats. Ja. Utifrån den här premissen som vi själva har då sagt. Och det verkar som, men framförallt verkar det som att det är väldigt otillgängligt på den här nya hållplatsen, eller den andra hållplatsen som de ska gå till, de som bor där. Och det har ju också fått mig att tänka på Frihamnens hållplatsen till exempel, på Hisingen. Den går inte att ta sig ifrån om man sitter i rullstol.
Nej, det är en av de dummaste. Men alltså Göteborg, för det har ju också hänt som vi spelade in sist, att man har invigt nya Olof Palmes plats.
Just det.
Och då hade ju fått kritik också för att det var typ kullersten som inte alls är tillgängligt.
Mm.
Och då blev det ju en kontrovers att, att någon i Demokraterna gick in och liksom påpekade det här, att ja, vi har minsann motsatt oss det här, vi är för tillgänglighet, och så blir den kommentaren bortplockad.
Just
av
det.
Någon sån kommunikatör. Så det ser inte jättebra ut för Göteborg tillgänglighet just nu.
Nej, det känns inte bra.
Men jag vet inte, har ni varit på nya Olof Palmes plats?
Ja.
Är det något att ha?
Alltså jag har bara gått
förbi. Alltså det är inte, det är ingen direkt samling, det är ingen oas liksom.
Nej.
Men det känns som att man har gjort om det så mycket typ för Draken Hotel, eller?
Ja, 100%.
Ja, ja, absolut. Så är det ju.
Och det känns, Draken Hotel är ju inte, det är inte levnadsnerven i Järntorget liksom. Det är ju ingen, nej, som hänger på Järntorget eller åker till Järntorget som är där för att gå på Draken Hotel. Ja, Jakob, Johanna,
Martin.
Vi kommer ju vara lite derbyn och sånt nästa år, eller detta året när vi lyssnar 2026.
Exakt.
Och hur pepp är ni på att dra och se fotboll på Nordic Wellness Arena?
Jag är inte jättetaggad.
Vi hade ju en diskussion om vem skulle kunna sponsra det här arena-namnet för Häckens, inte Häckens nya arena, men Häckens arena. Rambergsvallen som den kallas. Hållplatsen kallas så i alla fall. Och då känns, vi pratade så här, Volvo kanske.
Ja.
Till exempel. Tog vi som exempel.
Det är lite mer storslagna idéer.
Ja. Men så det slutade då med Nordic Wellness. Och det fick mig att undra så här, hur mycket pengar har Nordic Wellness? Eller hur billigt var de här namnrättigheterna?
Så jag tror att Nordic Wellness vd hamnade ju på GP:s maktlista nu.
Ja, just det. Mm. Så det kanske är så. Men är det för att han fick arenanamnet?
Jag tror det är för att det går ganska bra för dem.
Jaha.
Och att de har ganska dåliga arbetsvillkor tydligen.
Det kan man tänka
sig. Jag är inte förvånad.
Jag tror att ingen kommer kalla det här för Nordic Wellness Arena.
Nej.
Bravida Arena var ändå bra namn för det lät snyggt.
Ja.
Det hade kunnat vara något annat än ett företag.
Ja, precis. Bravida Arena. Liksom, man tänker inte att, ingen vet heller vad Bravida är för byggföretag.
Men jag undrar, alltså jag undrar faktiskt på riktigt om man överhuvudtaget har tagit beaktande hur, liksom, hur dumt det blir om man säljer till ett företag med för långt namn eller ett namn på engelska.
Jag tror det är pengarna han ska in.
Det måste ju vara det.
Men
det, ja, det här var verkligen alltså bland de sämsta företagen. Det hade ju varit roligare om vi nu ska ta en gymkedja och det varit Sats Arena.
Ja, det hade varit
kul. Det hade jag ställt mig bakom.
Ja, men det är tråkigt. Men Rambergsvallen kommer ändå bli du gängse igen, tror jag. Bravida Arena höll på att ta lite övertaget där.
Magdalena Andersson var ju här på Stadsbiblioteket och höll ett föredrag om sin bok.
Just det.
Det är första gången han, Dan-Ove Marcelind, faktiskt profilerade sig,
ja,
i media.
KDs nya ledare i Göteborg. Mm.
Ja. Han var inte helt nöjd med det här.
Nej, det blev ju lite kritik där då, att de tyckte att det inte var så opartiskt.
Nej, just det.
Man ville att de skulle gjort som Malmö gjorde och ställde in strax innan Magdalena skulle vara där och ha ett föredrag.
Det bästa vore väl om de inte gjorde det alls. Det var jättedumt att så här boka Magdalena Andersson och sen ställa in. Eller det kanske Kåre vill.
Alltså det blir som Barbara Streisand-effekt ju.
Ja, det är fler som vill köpa hennes förmodligen jättedåliga bok.
Ja, jag har fått otroligt dåliga recensioner.
Ja. Men det lustiga var väl att Dan-Ove Marcelind gick ut i GP och sa detta typ samma dag som det skulle ske eller någonting sånt.
Nej, det var alldeles för sent.
Alltså det var verkligen så.
På.
Han visste ju inte att det här skulle hända uppenbarligen.
Nej.
Alltså så att han.
Men kan det vara så också i med att vi har tyckt att han varit lite anonym, att det här var hans sätt att liksom profilera sig själv? Så att han tänkte så här, okej, men det är valår nästa år, Madeleine Andersson får komma till Göteborgs stadsbibliotek, men då kan jag utnyttja det här tillfället så att jag också får lite press.
Precis.
Ja, absolut.
Och nu har det blivit en debatt i GP om detta, huruvida man får bjuda in Madeleine Andersson till stadsbiblioteket eller inte.
Mm. Vilka aktörer är det som är det liksom Athenius eller är det?
Nej, det är en centerpartist, Daniel Falkemo.
Okej, okay. Så det är en liten hört politisk debatt.
Nej, men det är Dan-Ove Marcelind har ju då liksom försökt mjölka ur det här. Så en centerpartist har ju svarat så här, sagt politiker ska inte lägga sig i vad stadsbiblioteket vad de bjuder in för gäster, vilket ju är den rimliga åsikten. Men Dan-Ove Marcelind är ju fullt medveten om att det är så folk kommer reagera. För att han vill ju då egentligen bara kunna mjölka ur den här väldigt, väldigt lilla säcken med mjölk.
Ja, det är så perifer liksom, fråga faktiskt.
Det blir lite lustigt när man har en politisk debatt som handlar om skulle något ha hänt eller inte. Så att vi kan ju inte åka tillbaka i tiden och ändra huruvida Magdalena Andersson pratade på statsbiblioteket eller inte.
Nej.
Ska man då införa regler då när man som är att statsbiblioteket får inte bjuda in Magdalena Andersson när hon ska prata om sin bok. Är det liksom det man ska skriva in i budgeten nästa år?
Precis, vi, exakt, vi ger ett uppdrag till kulturförvaltningen att inte bjuda in politiker till några möten. Det har varit jättekonstigt för de har ju hela tiden möten med politiker.
Eller kanske snarare då, att inte bjuda in Magdalena Andersson.
Nej, okej, det är sant. Det är personligen Magdalena Andersson för att hennes bok var så dålig.
Precis. Om en politiker skriver en dålig bok så ska den inte bjudas in och prata om den boken.
Men jag tycker att det blir lite slapp också när man ska prata om det här med armlängds avstånd och så, att oftast liksom man svingar det begreppet lite sådär bara i förbifarten. För jag menar, det handlar ju egentligen om liksom vilken typ av finansieringsmodell man ska ha för liksom offentlig finansierad kultur. Alltså så att man ska ge pengar men inte gå in i sakinnehållet, men det är ju ofta, alltså hade stadsbiblioteket bjudit in liksom, nu han är död så hade Hitler jättedåligt förslag, men liksom hade de bjudit in liksom en framstående nazist, alltså den typen av diskussion hade ju varit till exempel i Stockholm, det har varit nazister i panelsamtal och sånt, då hade det ju blivit en politisk debatt. Så att det är inte helt, nu tycker jag att hans utspel var jättefånigt, för hon har ju faktiskt skrivit en bok, men det blir också lite slappt att man bara så armlängds avstånd, vi ska inte diskutera det här.
Nej, det är sant. Men, alltså det, men det kanske snarare då att är det är en debatt som hålls liksom på fel plats, om man säger så. För att Donovan Marcelin, det är ju egentligen inte en aktör i hur statsbiblioteket utformar sina program. Liksom. Han är inte den personen som har någon egentlig påverkan, utan han är ju en politiker som sätter budget och bla 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 liksom. Bla 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 bla. Vilket gör att när han uttalar sig som politiker så det handlar ju mer om att han vill vara en del i kulturdebatten.
Ja.
Snarare än att han har ett förslag, politiskt förslag som ska ändra de här sakerna.
Nej, och det handlar ju egentligen inte om stadsbiblioteket överhuvudtaget, utan det handlar om Socialdemokraterna, för att högern just nu går väldigt hårt åt Socialdemokraterna och på något sätt menar att Socialdemokraterna har massa så hemlig makt. att Socialdemokraterna är verkligen, jag vet inte, men alltså att det handlar ju om hur man liksom nu inför valrörelsen försöker verkligen utmåla Socialdemokraterna som onda.
Har vi några fler nyheter?
GP har ju avslöjat vad kommunfullmäktigeledamöterna gör under ett 7 timmar långt kommunfullmäktige.
Just, det var inte ens 7 timmar långt, det var väl ännu längre. Det var väl fan 12 timmar.
Det var 12 timmar. Det var nog att budgetdebatten var 12 timmar, ja, men att de vanliga brukar vara 7 timmar.
Ja, precis.
Och då är det så att Moderaterna har tagit fram ett bingo.
Oj,
så va? Så bland annat Sverigedemokraterna sitter och spelar.
Nej.
Jo, men det är ganska, okej, det var faktiskt ganska kul, jag får ändå ge dem det. För då är det, då ska man liksom bocka i varje gång någon så här vanligt återkommande händelse inträffar på liksom underkommunfullmäktige. Då är det typ så här, reservation Sverigedemokraterna, att ordförande behöver påminna om micken. Daniel Bernman recenserade senaste anförandet hos oppositionen. Vanholt blev tillsagt för andra gången av Aslan, alltså ordförande i kommunfullmäktige, att tänka på tonen. Magnusson suckar irriterat. Hampus har med rejälbunt pappershandlingar och gammal tidning upp i talarstolen. Ja, och typ på den nivån. De rödgröna skyller på regeringen, eller Axel Josefsson rättar till glasögonen på huvudet mer än en gång under ett anförande.
Jaha, det visste inte jag att han gjorde.
Nej, det är mycket som vi inte vet, men eftersom vi sällan är där.
Vi fick verkligen en inblick lite i... Och sen var det väl folk som sitter och stickar och, eller vikar och sådana saker.
Precis, liksom. Vänsterpartiet hade gjort sig julbrodyr.
Det är lite... Det känns på något sätt lite fördomsfullt att just Vänsterpartiet skulle sitta och...
Någon i Moderata gjorde sudoku.
Aha, okej.
Någon kollade med mobilen. Alltså det var så här, det var liksom ganska... det var ganska väntat förutom då det här bingot. Vad vuxna människor som måste sitta och vara tysta i 7 timmar gör. Men då fick ju givetvis alla gruppledare uttala sig också i GP, och då skulle de liksom tävla om vem som var liksom hårdast. Så Jonas Atén inte var så här, nej, men man kan väl ändå tycka att om man är liksom folkvald så kanske man ändå borde delta i liksom diskussionerna och lyssna. Och Martin Wannholt var med så här, alltså det här är så respektlöst. Att sitta som folkvald och göra och brodera mitt under ett sammanträde.
Det är kul för att det är de enda personerna som pratar under kommunfullmäktige som säger detta.
Ja,
de andra går inte upp.
Det är jätteenkelt för dem att hålla sig sysselsatta när de är liksom konstant ordväxling mellan varandra. Daniel Bernman skulle såklart vara lite mjukare, som sa att man hade inte väntat sig på något annat jobb att de skulle sitta och vara koncentrerade 7 timmar i sträck.
Nej.
Nej, sant.
Fast man gör ju det.
Det är ju det som är tanken, ja.
Alltså så här, inte om man jobbar på kontor gör man ju inte det.
Nej.
Men om du jobbar på lager gör man ju det.
Ja, sen finns det väl också någon förväntan på att man ska jobba koncentrerat på kontor.
Ja, jo, men
det är väl därför som det inte blir överhuvudtaget någon skillnad i kontorsarbete när man inför 60 timmars arbetsdag.
Nej.
Folk jobbar ändå aldrig 8 timmar i sträck.
Nej.
Nej, det var väl det senaste från Göteborg.
Ja, men jag tycker det lyfter en intressant diskussion som är ska vi ha liksom 12 timmar långa budgetfullmäktige? Alltså, vad är rollen egentligen för de här debatterna? Alltså, syftet är ju demokrati och så, men alltså, tar vi del av detta på ett sätt? Skulle man göra det på ett annat sätt? Jag bara känner att jag tycker det är ändå en intressant aspekt av det hela. För de flesta kommunfullmäktige så är det ju ändå så att det är många frågor man diskuterar och det är många beslut man ska ta inför varje beslut. Så. Och sen kanske det inte så att de flesta tittar på varje beslut, men de allra flesta som är intresserade av en motion eller en detaljplan och så där, kan ju följa just den specifika debatten. Men när det kommer till budgetfullmäktige, då blir det ju lite annat, för då är det ju liksom ett beslut egentligen man ska ta. Man ska besluta en budget liksom. Jag vet inte, jag tycker ändå det lyfter lite det här. Ska man ha liksom så lång en budgetfullmäktige?
Jag vet inte vad som är rimligt.
Nej.
Nej, alltså det fanns ju, det var ju någon som, jag minns inte om det var Fågelklo eller Wannholt som hade sagt att de hade föreslagit en ändring i arbetsordningen för kommunfullmäktige så att man inte har de här debatterna när allt redan är uppgjort på förhand.
Mm.
Och det har vi pratat om innan också. Mm. Det är ju någonstans fånigt att man har så långa debatter när alla redan vet vad de kommer rösta.
Mm.
Men jag tänker att det blir, alltså det blir väldigt performativt liksom, att man hela tiden framställer som att det finns en demokratisk process.
Mm.
För jag menar, egentligen så hade det rent liksom, effektiva hade ju varit att alla bara får rösta alltså direkt.
Ja.
Att man är så, nu har vi den här frågan, vi förväntar oss att alla är pålästa och sen så bara röstar man och så bara drar man igenom det.
Mm. Samtidigt finns det ju såklart en funktion i, alltså jag vet inte, i fullmäktige liksom, att alla i partierna tycker kanske inte på samma sätt. Alltså, det finns ju fortfarande en möjlighet för opposition inom de egna partierna och sånt. Mm. Och det har vi också. Och det finns också, alltså framförallt var det ju i, när vi hade alliansstyret i Göteborg mellan 2018 och 2022, så hade vi ju många beslut att vi inte visste hur omröstningen skulle sluta.
Mm.
För att vi hade ett minoritetsstyre och demokraterna ändrade sig. Liksom. Mm. Så jag vet inte, det finns mycket här. Men vem vet?
Det bygger i alla fall, som du säger, på att någon lyssnar.
Ja.
För att annars hade de ju lika gärna kunnat göra som, ja, men jag tänker när vi har kongress i allt åt alla.
Mm.
Det är visst att vi har lite diskussioner, men vi har ju ändå en ganska liksom tajt dagordning. Alltså det har man ju på de flesta möten.
Ja.
Det finns ju väldigt få av oss som sitter i 7 timmar långa möten på vår fritid.
Nej.
För att man ofta har en ordförande som försöker hålla liksom dagordningen kort. Mm. Så det bygger ju på att det finns någon som lyssnar, så det är ingen idé att man har de här långa debatterna.
Nej, såklart. Har ni följt valet i New York? Borgmästervalet i New York?
Lite.
Ja.
Ja. Det var ju Zoran Mamdani som vann. Och sen hade man, vad heter han? Republikanernas kandidat.
Mm.
Curtis Sliva.
Ja.
Gick ju till val på att få bort råttorna i New York.
Mm.
Jag kan tänka på att de är jävligt stora.
Ja, de måste ju vara så här förätit sig på Big Mac och...
Och har typ fortfarande digerdöden.
De har digerdöden, men de är immuna mot digerdöden.
Ja, de är så feta som delar inte med sig av dem.
Ja. Nu har vi fått vår egen Curtis Leva i Göteborg. Tony Ursulich från Moderaterna vill nu att vi ska bekämpa invasionen av råttor. Han säger: jag jobbar inte en dag utan att se råttor.
Vad jobbar han med?
Jag måste...
Eller jobbar han i stadshuset?
Han är målare.
Jaha, okej, okay, men då köper jag det.
Ja, okay. Då kan man inte se råttor.
Det känns som ett råttintensivt jobb.
Men är en mål han exteriör eller interiör, tror vi?
Jag tänker att han inte är konstnär.
Alltså, är det egentligen husmöss?
Alltså porträttmålare av folks tamråttor. Rätt på skiten.
Vadå, i burarna då? För han säger ju att de springer rakt framför fötterna på en.
Om du släpper lösa råtta i ett vardagsrum så kommer den att börja kuta.
Men han vill i alla fall att man ska införa digitala råttfällor.
Är det sådana coola som så när det kommer en råtta så bara... Jag vet inte. Vad gör det? Dödar den med en sån cool laserstråle?
Jag vet inte om den funkar. Alltså, det låter ju bisarrt. Alltså, det låter ju som något Matrix. Att ja. Man går in och sen förvandlas till ett och nollar. Liksom.
Precis. Precis. Så för, hamnar de på en hårddisk.
Och så är någon programmerare som är så här: jag möter gott varje dag.
Exakt.
Ja, men, det är någon som har gnagat bort halva min kod här. Vad fan?
Men det är någonting som även Göteborgs stad då försöker jobba med. Och de har Tony Ursulich vill då ha en samarbets de vill ha, ska skapa en samarbetsorganisation nu i Göteborgs stad för att få bort råttorna.
Alltså som en sån task force typ.
Ja, men alltså det låter ju lite som när man tycker att så här, socialtjänsten och polisen och sjukvården ska samarbeta.
Exakt, exakt. Alla sociala myndigheter måste jobba med råttproblemet.
Målare, byggnadsarbetare, Anticimex måste nu gå ihop.
Ja, det låter i och för sig ganska fett.
Ja, det är sant. Det låter som världens bästa organisation.
Men det känns ju som att Moderaterna verkligen riktat in sig det här på skadedjur.
Ja, precis. Det är lite det här, om man inte har en politik som folk vill rösta på annars så kan man ju ta med de vardagliga problemen.
Kanske hitta en feed som alla kan liksom enas mot också.
Ja, just det. Ja, det är lite obehagligt.
Det är lite obehagligt. Ja.
Jag blev väldigt nyfiken på vad en digital råttfälla är. Mm. Det är att de ska gå in i någon jävla bur och bli electrocuted.
Va? Det är jätteobehagligt.
Vad är det som är digitalt med den?
Ja, det är att det är en etta som sätter på råttfällan. När
det finns en nolla som kan bli en etta.
Ja. Och att det är wifi, jag vet inte.
Ja, precis. Den spelar så dödsmusik där inne.
Så du vet...
Det är internet of things.
Ja, du kan ju koppla upp det till ditt smarta hemsystem.
Ja, precis. Google aktiverar råttfällan.
Men det här måste ju vara dyrare än att bara ha vanlig jävla råttfälla, eller?
Ja.
Är det mer human?
Ja, det står det.
Är det mer human?
Ja, human avlivning med hjälp av elstöt.
Alltså det finns
godkänd av Naturvårdsverket.
Tror ni att man kan införa en sån digital elektriska stolen?
Ja, precis, för jag tänker att det finns en anledning till att vi har slutat med giljotin och gått över till elektriska stolen. Så att det är nog eller vi. Jag är inte amerikan.
Kostar bara 800 spänn.
Det låter jättedyrt, jag tycker inte vi ska lägga skattepengar på det. Jag tycker man ska anställa kommunala katter istället kanske.
Men också råttor är väl ett resultat av att det är skräpet och smutsigt.
Så är det ju.
Ja. Ja.
Men det, eller,
alltså om man tar bort McDonald's borde det väl bli färre än råttor.
Ja, det är ju den antiimperialistiska hållningen. Ja. Stäng McDonald's!
Det var
min mage.
Det var din mage.
Jag har en väldigt högljudd mage, jag har insett.
Den lät verkligen in i alla mikrofoner.
Ja, jo, jag hörde det också.
Då har vi spelat in ljudet av min mage nu.
Ja, det måste.
Ja, det finns med, ja.
Okej, okay. Jag kommer inte bli arg om ni tar med det, men det kommer vara konstigt.
Det är ju 2026. Och det är ju ett så kallat valår.
Inget supervalår som 2014.
Inte som 2014. Det är inte ett supervalår. Men vad brukar hända då? Hörrni? 2026, vad händer?
Partierna försöker få vårt stöd.
Just det. Mm. Och framförallt?
Valdagen är speciell på många olika vis. Även på Naturhistoriska museet i Göteborg kommer den märkas av. På söndag 11 september öppnas nämligen den malmska valen för besökare.
Vi kommer ju få öppna den malmska valen en extra gång. Inte bara på Valborg och på julen. Också på valdagen.
Har ni varit där någon gång?
Aldrig.
Jag har inte varit i malmska valen. Jag har ju sett den malmska valen såklart. Mm.
Men får man gå in i den på
jag
valdagen?
Jag tror det.
Ja, det antar jag.
De borde ju ha, vet vad de borde ha? De borde ha en vallokal i
de borde ha det.
Valen. För då blir det ju bokstavligen en vallokal.
Herregud, det är trångt.
Man kanske i alla fall borde bygga en replika av den och ha en vallokal där.
En vallokal i en lokal val.
Mm. Där har vi det.
Där man kan rösta i lokalvalet.
Mm. Ja. Exakt.
Men framförallt så är det givetvis val, och det är ju inte vilket val som helst, utan det är ju kommunvalet.
Mm.
Valet som vi i synnerhet bryr oss om.
Mm.
Och vore det inte en bra idé då att vi går igenom partierna inför valet? De som vill vinna våra röster.
Mm. Jo. Men det har ju fortfarande inte kommit något nytt missnöjesparti som jag hade hoppats på.
Nej, det har det inte. Och jag tittar lite, vi kan prata om det framöver. Mm. Men jag tänker att under 2026 så kan vi ta med er och lyssna lite på en partispecial.
Mm.
Alltså över hela vägen till september så ska vi gå igenom partierna, tänker jag.
Rimligt.
Ja. Tror ni att vi lyckas med det?
Ja.
Mm.
Ja.
Perfekt.
Vi tror på den idén.
Jag presenterade den till er nu nämligen. Mm. Så.
Ja, okay. Ja, men vi är för.
Ja, vi måste förvalta den tillsammans. Och jag tänkte att vi kunde först gå ut med Liberalerna.
Mm, jag för mig i förra valet så spelade vi in ett sånt avsnitt som försvann.
Just det. Mm.
Så Liberalerna är fortfarande outforskad mark.
Just det. Det var, jag försökte verkligen hitta det avsnittet, men det försvann.
Mm.
Men det fanns ett incestskämt, minns jag.
Oj!
I den. I det avsnittet. Men det finns ju inte längre.
Nej.
Det kan vara Gud som straffade.
Staten är tvungen att stoppa sanningen när det kom ut.
Det var en anklagelse mot Liberalerna och faktiskt mot Axel Dagvik som var ny ledare för Liberalerna då.
Mm.
Det var en antydan. För att jag tror att det var att vi sa att han bodde hos sina föräldrar.
Jaha.
Och så fortsatte det vägen där.
Men nu bor han inte längre hos sina föräldrar.
Nej.
Han har flyttat hemifrån nu.
Han har flyttat hemifrån nu. Vad skulle ni säga om Liberalerna i Göteborg?
Du är väl den som visar störst intresse för dem, skulle jag säga.
Jag? Ja, jag har pratat om dem många gånger.
Ja.
Det är någonting med dem.
Det är Martinpartiet.
Precis. Jag är deras enda väljare.
Nej, men du vet ens det. Du bara bevakar dem.
Ja, precis. Jag är ju Sveriges största expert på Liberalerna i Göteborg.
Mm.
Men det jag framförallt tänker jag på är ju Axel Dagvik.
Mm, honom tänker vi ofta på.
Det är en person vi ofta nämner. Det är gruppledarna för Liberalerna i Göteborg. Han är en civilingenjör.
Mm.
Han är också, gissar jag, älskare.
Älskare?
Ja.
Behöver ta barn?
Ja, precis. Men jag vet inte.
Han är sexuellt aktiv.
Jag anar det. Men om Axel lyssnar på det så kan han ju ringa och bekräfta eller dementera.
Mm.
Ja.
Men framförallt så är han ju känd för att ha gjort många utspel och engagerat sig i många så kallade symboliska frågor. Kanske. Så här.
Jag älskar den skiten.
Han har varit kritisk mot den här demonstrationen på Vasaplatsen, den här ockupationen av Vasaplatsen, som protesterade mot Israels folkmord i Gaza. Han polisanmält styrat två gånger i Göteborg. Dels för att man inte hade betalat ut till friskolor pengar och för dess bojkott av Israel. Han har också, när han själv var styrde i Göteborg, vägrade betala ut pengar till friskolor.
Mm.
Till Römosseskolan.
Ja, ja.
Vilket ju inte heller var riktigt tillåtet.
Nej.
Enligt
Moderaternas bingo så återkommer han ju till Karlastaden-affären varje kommunfullmäktige möte också.
Ja, precis. Han pratar om Karlastaden om och om igen. Han har synts jättemycket i debatten, skulle jag säga. Jag skulle säga att han är de mest synliga politikerna, oppositionspolitikerna i Göteborg, eller ja, GP. Ja.
Absolut.
Och GP tror jag är en Axel Davik-tidning. Alltså framförallt deras sidan är ju de älskar honom. De skriver mycket om att de är väldigt bra, liberalerna i Göteborg.
Men han har inte fått lite uppmärksamhet för att han har gått ut och sagt att han kan samarbeta med SD i Göteborg, men att liberalerna nationellt inte vill se SD i regering.
Ja, det här är, vi kommer faktiskt till det här, precis här. GPs opinionsmätning, de har gjort en opinionsmätning tillsammans med, var det Indikatoropinion, tror det. Som var inför Göteborgs kommunval, och det visade att liberalerna får 3,4%. Det vore alltså det sämsta resultatet någonsin i Göteborg. Men de kommer fortfarande in i kommunfullmäktige. Det är inte som i Sverige att man måste ha 4%. I Göteborg behöver man ha 2% för att komma in. Det är ju snällt. Så det skulle alltså vara det sämsta valresultatet. Det skulle vara sämre än det hittills sämsta valresultatet, vilket var det förra valresultatet. Så de är i en lite jobbig sits. Men trots det har ju Axel Davik hamnat på GPs maktlista. På passande nummer 88.
88. Heil Hitler alltså.
HH Heil Hitler. den vågar ni inte säga.
Nej.
Det är lite woke-podd det här.
Precis.
Har det blivit. Åsiktskorridoren är smal, märker jag.
Och fast med hets mot folkgrupp.
Han slår precis komikern Ina Lundström som är på 89:e plats. Så han är mäktigare än Ina Lundström.
Just det, det är 100 platser.
Ja. Ja. Ja, precis. Så att, om Ina Lundström är en mäktig person, så kan man säga att Axel Davik, som är ändå politiker, han är mäktigare.
Men han är inte så mäktig, för han är ändå på plats 88, vilket är väldigt...
Alltså det är en bra plats. Alltså,
en är ändå med på listan.
100 mäktigaste personer i Göteborg. Vi är ju långt ifrån med på den listan.
Ser vi så långt ifrån? Det är svårt att veta. Vi kanske hade varit på plats 100 än.
det är bara... det är bara att GP inte vill att vi ska lyckas.
Exakt.
Så de sätter den på det helt godtyckliga numret 100. Men han slås ju ändå av mäktiga personer. Som Alva Stark, tränare för Högsbo Basket. Influencern och matrecensenten Nikolas Sivkovic.
Är det han som äter kebabpizza?
Ja, det är han som också bor med sina föräldrar.
Just det.
Precis som Axel Davik gjorde.
Exakt, det är sant.
Och komikern Lukas Simonsson, som vi nämnde, JLC-guldet. Ja. Och han är väl, de är också mäktiga då, för att de äger jättemycket pengar då, i sig. För att de har tagit guld från pensionärer.
Men sen är jag väl också någon så här, ja, men 18-årig fotbollsspelare i Häcken, Sakademi.
Ja,
Felicia Schröder.
Ja, precis. Och hon, alltså så här, man kan ju inte förvänta sig att en politiker i Göteborg ska vara mäktigare än fotbollsspelare i Häcken.
Absolut. Nej, det är sant.
Häcken som har haft så... Okej, Häcken hade en jättebra säsong i damallsvenskan. Jag ska släppa den bollen. men varför slår inte Liberalerna då?
Det är konstigt att de inte gör det i Göteborg. För att han utmärker sig mer än typ Emily Bernfors.
Ja, han syns ju mycket mer än Emily Bernfors. Alltså han syns ju hela jävla tiden. Alltså så få är det ju inte som läser GP eller följer Göteborgs politik. Alltså det måste ju ändå många som vet vem man är. Alltså,
han blev ju känd i hela Sverige när han gick ut och polisanmälde, eller gjorde den här demonstrationen som stoppade gasplatsen.
Just det. Alltså han måste ju vara älskad på Twitter, kan man ju tänka sig.
Ja.
Eller minst han halvt lätt förtjust i. Hans fru.
Om man älskar Israel så mycket kanske man ändå inte röstar på Liberalerna.
Nej, det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Då kanske man röstar på
KD.
Ja, eller Folkmordspartiet. GPs ledarskribent Håkan Boström har ju ett förslag på varför det inte går så bra för Liberalerna. Han menar problemet är att alla frågor som Liberalerna har drivit, det här med att stoppa palestinska demonstrationer och sånt, det slår inte igenom mediebruset. Det känner jag är tvärtom, va? Han slår igenom jättemycket i mediebruset.
Ja, det är konstigt.
Jag tänker en annan teori är att Göteborg inte bryr sig om att han försöker stoppa det här. Alternativt att de tycker motsatsen till honom i de här frågorna.
Det kan jag också tycka.
Ja, fast 3,4% håller jag ändå med honom. Mm. Ja. Hur många håller med mig om frågor? 3,4% i göteborgarna. Hur många skulle rösta på mig? Inte så många, gissar jag. Är det nu jag startar min...
Det är det du tillkännager att du ställer upp till kommunfullmäktige.
Nu du får ditt nya missnöjesparti.
Precis.
Men vad har de då gjort för att komma ut i mediebusset? Ja, det var ju det du nämnde, Johanna.
Ja, han gjorde en, alltså att han sökte tillstånd på gasplatsen för att kunna ha en demonstration för att stoppa lägret.
Nej, han...
Bor med sina föräldrar.
Nej.
Han är sexuellt aktiv.
Ja, nej. Han vill att Liberalerna ska regera med SD i Göteborg. Mm. Liberalerna nationellt har ju valt linjen att samarbeta med Sverigedemokraterna utan att låta dem sitta i regeringen.
Mm.
Det vill säga att de vill genomföra Sverigedemokraternas politik, men vill liksom inte att de skriver under pappret när de gör det. Sverigedemokraterna ska stå utanför. Och man kan säga att det företräds av en annan känd göteborgsliberal, kanske lite kändare idag.
Simona
Mårmsson. Men vi har ju pratat om det här att Liberalen i väst och Liberalen i Göteborg var ju några av de största motståndarna till att Simona Mårmsson skulle bli vald partiledare.
Just det.
Det är ju fortfarande inte ett bra... Det är inte bra på CV:t. Att de som har jobbat med det mest inte vill att ha det liksom. Men resten av Liberalerna, de verkar snarare tillhöra liksom det SD-vänliga gänget i partiet.
Mm.
Under deras landsmöte nu i november, tror jag det var, så försökte både göteborgspolitiken Eva Flyborg, som vi har känner igen för att hon jämförde bron med Monaco.
Just det.
Och Liberalernas vice ordförande i Göteborg, Patrik Krantz, har försökt få nu partiet på riksplan att släppa in SD-regeringen. Att de ska inte ha några röda linjer, ska tillåta SD. Och då gick Axel Davik ut och sa det här att han ville samarbeta med SD, då ställde ju GP direkt frågor om SDs ledare i Göteborg, Jörgen Fogelklou, som gjort sig känd för många kontroversiella uttalanden.
Han ledde något riksplanet. Aha. Av alla gruppledare i Göteborg ska jag ändå säga att Jörgen Fogelklou är kanske det mest nationellt kända.
Ja.
Nationellt.
Ja, han är verkligen känd nationellt.
Han är en nationell kanske hjälte för vissa. Som
han är en så kallad nationell politiker.
Mm, exakt.
Ja, till en viktig nationell person.
Mm.
Ja, nationell är ju oftast något nazister brukar kalla sig själva. Kan man också säga.
Vad bra att du förtydligar. Ja,
alla kanske inte vet.
SM i nazireferenser.
Axel David har ju svarat då på att Jörgen Fogelklous så kallade kontroversiella uttalanden. Så svarar han så här. Vad jag har förstått så har han gjort väldigt plumpa uttalanden bakåt i tiden. Och det finns mycket som tyder på att han har kopplingar till afghankontot.
Mm.
Det är då ett konto på Flashback då. Det är inte något som bara har med Afghanistan i allmänhet. Av det jag har sett av honom de senaste 8 åren tror jag också att han förstår hur dumt det där var. Och då är uttalanden som juden är roten till allt ont.
Mm.
Och jag skulle gladligen vilja deportera varenda jävla svartskalle idag. Sieg Heil. Och samt då att svensk kultur är att älska med en vacker kvinna i naturen. Mm. Det var inte skrev han inte på Flashback. Det sa han inte på Flashback.
Det är helt öppet med. Han var väl också öppen med det här att han alltid lyssnar på Terminator-soundtracket när han duschar.
Ja, det har han skrivit på många forum under, både under pseudonym och under
sitt eget namn.
Under sitt eget namn. Jag tror inte att han lyssnar på det. Jag tror att han föreställer sig. Ja, han nynnar på det.
Och så sitter han naken i fosterställning. Mm. Så reser han sig liksom när crescendo till låten nås.
David kan då säga till svar på det här, va? Vill jag minska polariseringen i samhället och överbrygga motsättningar, måste jag också kunna förlåta att människor har gjort dumma saker.
Mm. Han intar lite en kristen hållning.
Ja, alltså problemet är väl att man ska förlåta Jörgen Fogelklou, så han menar ju att han inte sagt de här sakerna.
Men personen som, för att förlåta någon måste personen också vilja bli förlåten.
Eller alltså, måste ju sagt att den har gjort fel. Kan inte, alltså om jag kommer in och säger Johanna, varför slog du det här barnet ute på gatan? Och du är så, va, jag har inte slagit något barn på gatan.
Jag, bara, jag, var, jag förlåter dig.
Så kan man inte göra.
Nej.
Svenska kyrkans, jag kollade lite upp så, Svenska kyrkans biktordning och katolska kyrkans biktordning.
Mm.
Den utgår ju från att man bekänner en synd. Och sen blir man förlåten.
Mm. Mm.
Det är ju inte så att prästen går fram till dig och är så, du, jag vet vad du har gjort, men jag förlåter dig. Det är, vi behöver inte prata om det här. Vi pratar aldrig mer om det här. Jag har redan förlåtit dig.
Förlåter alla i kyrkan, framförallt tvångsjournalister på rad 7.
Och inom islam så måste man vara ärlig med sitt sökande, har jag läst på islam.nu. Om man ska få förlåtelse för något man har gjort fel. Simone Månsson har ju dock tvärtom från Axel Davik menar att SD inte kan sköta sig.
Mm.
Man pratar ju om att man ska bilda sig, bete sig. Och sen är det något tredje jag inte kommer ihåg.
Att SD ska göra det, bilda sig.
Nej, men de har det som en slogan under Månsson. Man ska bilda sig, betala skatt kanske. Jag vet inte. Men bete sig är en av de tre sakerna man ska göra. Och då menar de att SD kan inte bete sig.
Nej.
Det blir inte jobbigt sitt när partiledaren säger det här och du i Liberalerna i Göteborg säger då att nej, det kan de visst. Och då ställer GP den frågan så är det bara på riksplanet. Så är det bara på riksplanet som de inte kan bete sig. Och så svarar Axel Davik så här, och det här, nu har GP varit lite taskig tycker jag mot honom.
Mm-hmm.
Men då är det så här, det är Simona Moansson som ... Han avbryter sig.
Mm.
Och så svarar han, jag kan tycka att det finns en del företrädare som betett sig olämpligt, så är det väl. Han skulle säga någonting annat.
Mm. Mm.
Avbröt sig själv. GP tar med det.
Mm. Det är ganska ovanligt i en intervju om det inte är verkligen...
Man får också viben av att han är irriterad på Simone Månsson här. Ja. Det är vad hon säger.
Det var hon som sa det, inte jag. Det är vad Simone säger. Varför måste jag stå till svars för det? Ja.
Så vad tror ni? Hur kommer det gå för Liberalerna i Göteborg?
Dåligt, tror vi.
Tror inte att det kommer gå bra?
Nej.
Alltså, Davik tar en ganska tuff uppgift ändå, skulle jag säga. Men som tur för hans egen skull så kommer han ju vara föräldraledig under vardaget.
Ja, just det. Ja.
Så han har ju ganska smart så bara tagit sig undan hela.
Men jag tror det här han skulle, var planerat.
Ja, planerat.
Men jag tror bara han skulle vara föräldraledig januari till juni, va?
Oj, vad kort.
Så sen kommer han in när det är som värst, kommer han tillbaka.
Men det innebär att det kommer vara en vikarie under den tiden.
Mm.
Per Gustafsson.
Ganska generiskt namn.
Ja, lite generiskt namn. Vi kallar honom PG framöver. Bara
det
för
rimligt.
Att vara lite coolt. Lite taskigt med honom, eller? Bara att det är så. Det går jättedåligt i opinionen. Vi har en åsikt på lokalt plan som vi inte har på riksplan. Alltså som varje gång de försöker argumentera nu för att de vill sitta med Sverigedemokraterna i Göteborg, så kommer de ha en partiledare i riksdagsvalet som kommer säga att det är tvärtom. Vi ska inte samarbeta med dem för de är dåliga på det ena eller andra sättet. Det är en jobbig sits att vara i. Det ser ju ut som att han lämnar över partiet när de håller på att göra sitt sämsta val någonsin i Göteborg.
Mm.
Det är inte så snällt. Men PG, han oroar sig inte. Han hoppas på något som han kallar för öjseffekten. Du har också kollat upp den här öjseffekten.
Ja, jag tyckte det var skitkul.
Ja, han menar då att det finns en korrelation mellan, ett samband mellan när det går bra för Örgryte och när det går bra för Liberalerna eller Folkpartiet historiskt. Då har han exemplet 85, då ÖIS vann Allsvenskan. Och Liberalerna ökade så med 8 procentenheter eller något sånt i valet. 2002 ökade man också jättemycket. ÖIS hamnade på tredje plats i Allsvenskan. Inte lika, men ändå. Ja,
men ändå helt okej placering.
Ja, verkligen.
Har du också kollat upp det här om det finns en korrelation? Skulle du säga att det finns en korrelation?
Ja, alltså jag försökte ju få reda på det lokala valresultatet.
Ja, men det var
lite jobbigt.
Okej.
Okay. Jag hittade inget bra, och den sidan jag hittade kunde inte jag öppna.
Alltså jag har tittat lite, förlåt.
Det var, men på nationell nivå så kanske.
Kanske. Ja,
när ÖIS var ute och svävade där lågt under 70-talet gick det ju inte jättebra.
Nej.
Ja, det så.
Visst, ja. Visst. Alltså det jag har märkt är ju att det kanske inte är så tydlig, det är inte så tydlig korrelation. mellan bra valresultat och dåligt valresultat. Det är väl tydlig korrelation mellan dåligt valresultat och dåliga prestationer för ÖIS.
Mm-hmm.
Men det är ju för att de flesta valresultat för Liberalerna är ju dåliga valresultat.
Precis som för ÖIS.
Ja, precis som för ÖIS. Så det är snarare där korrelationen lite ligger. För att ÖIS och Liberalerna har någonting gemensamt. Det är att de har en gång, typ vart fjärde, vart femte, vart sjätte val då för Liberalerna. Så det går jättebra för dem. Och sen bara går det sämre och sämre och sämre och sämre. Så bara tappar de väljare liksom. Val efter val efter val. Och sen får de ett till val där det går bra. Och sen tappar de väljare, bla bla bla. 85 har de tappat väljare liksom hela vägen fram till 2002. Det går bra igen. Sen tappar de väljare hela vägen från 2002 till idag. Och ÖIS är lite likadana då. Att det går bra once in a blue moon liksom. Det är liksom inte ett... Nu kommer de att spela i Allsvenskan och de är väldigt glada över det. Och det är väl kul med lite fler derbyn och sånt. Men tror vi verkligen på en finalplats?
Nej.
För ÖIS?
Ja.
Nej.
Nej, det tror vi inte. Nej. På. Tror vi att Liberalerna kommer få 16% i valet?
Nej, men man kan väl tänka sig då att om man lägger ribban så lågt att det är bra bara för att vara med i liksom bottenstriden i Allsvenskan, då kan man ju tänka sig att Liberalerna kanske föreställer sig att de får 2% i kommunvalet. Men då är man ju i bottenstriden, man åker inte ur.
Precis, det kan vara så att ÖIS får en kvalplats men vinner kvalet.
Exakt.
Och Liberalerna hamnar på 4,0 i riksdagsvalet och 2,0 i Göteborg.
Exakt, för att man har så låga ambitioner.
Just liksom. Och då är det ju en tydlig korrelation, då är det tydligt samband.
Absolut.
Ja. Johanna?
Ja.
Vad tänker du på?
Jag tänker på framtiden.
Oj.
Inte AB-framtiden, utan den riktiga framtiden. Alltså den som ligger framför oss,
ja, just det.
Nu när 2026 börjar. För vi är ju, Göteborg kommer ju träda in i ett år. Ännu en, liksom, en möjlighet att skapa någonting helt annat.
Just det.
Och jag har ju tittat lite på vad föreställer sig Göteborg att vi är på väg.
Vadå, Göteborgs stad?
Ja, Göteborgs stad.
Oj, har du läst några nya framtidsspaningar?
Ja, fast det är det som är kanske som jag tycker är det mest slående. Att det är som att vi har liksom tappat bort framtiden.
Oj.
För att alla så här befolkningsprognoser har ju bara blivit mer och mer negativa för varje år.
Just det.
Så först pratar man om att vi kanske skulle nå med 707 000, alltså öka med 120 000 invånare. Oj. Mellan 2021 och 2040. Och nu pratar man om att vi kommer kanske komma på någonting lite över 700 000 2050 istället. Befolkningstillväxten i Sverige ser likadan ut. Absolut, Göteborg utgör en större andel av hela befolkningen. Men det ser ju inte så bra ut. För det vi växer är ju att det är fler gamla människor.
Ja, just det.
Och gamla människor.
Vi alltså.
Ja, vi är inte framtiden. Nej. Om det är någonting vi är, så är vi motsatt till framtiden. Vi är dåtiden. Och om framtiden är att det bara kommer bli mer av dåtid, då har vi egentligen inte så mycket att drömma om.
Oj, ja, det är... Fan. Gud vad deppigt.
Ja, det är...
Och det är därför jag tänker att alla de här, när jag har försökt hitta olika framtidsspaningar, de utgår ju bara från... Ja, men från vad vi har, vad vi är i dagsläget.
Just liksom. Det.
Och just nu så, det föds inte så mycket barn.
Nej.
Regeringen har ju stoppat invandringen nästan helt.
Ja, det är fler som vandrar ut, som utvandrar än som invandrar i Sverige.
Ja, det blir exakt, visst är det,
det är
så
helt
senaste
galet.
Året. Ja. Och samtidigt vill man ju att fler ska utvandra.
Ja.
Eftersom man vill ju höja det här, eller man vill ju använda det här återvandringsbidraget som ett incitament för människor med asylskäl att lämna.
Vi har en massa sjuka människor som är så, jag får inte min sjukförsäkring, och de bara, nej, vi kan inte, vi måste utvisa lite folk.
Exakt. Det finns ingen som kan jobba i äldrevården, men det är nog bättre att vi bara utvisar så mycket människor.
Ja, precis. Precis. Men då blir inte de gamla sen.
Nej, det är sant,
det för
sig. Ja. Sen är det också ett problem att invandrare föder så många barn.
Just det. Så då är det
bara
att
utvisa
dem också.
Utvisa invandrare så att det inte är några barn alls.
Nej, just det.
Men det är ju också någonting som är just nu är framtiden, det är ju AI.
Just det. Ja.
Och jag läste en rapport då av Göteborgs stads försäkringsbolag som heter, alltså det här ordet är helt fruktansvärt. Jag ska återkomma lite till det.
Göteborg har ett eget försäkringsbolag.
Ja, som är liksom försäkrar alla kommunala verksamheter och förvaltningar som heter Försäkrings AB Göta Lejon.
Försäkringsaktiebolag Göta Lejon.
Ja. Men eftersom de ska ha AB i förkortning så blir det ju Försäkrings AB Göta Lejon.
Ja.
Och deras framtidsspaning handlar då om försäkringsbranschen.
Okay.
Och vilka utmaningar som finns. Ja. Bland annat så kommer det vara fler klimatkatastrofer. Eller vad var det? Climcat. Nej, vänta, han glömde bort vad det hette. Skitsamma, vi tar bort det. Nej, och då började han då med att måla ut det som att det finns tre världar. Mm. Vilket jag kände så, wow, fan vad kul, 70-talet är tillbaka.
Vadå, finns tre världar?
Finns tre världar.
Okej, okay. Ja, men det är första, andra och tredje världen, exakt, tänker du? Ja.
Exakt, det tänker man ju. Men det menar inte de. För att i varje kommunal rapport så måste man använda helt obegripliga begrepp. Mm. Så att de tre världarna är invärlden, närvärlden och omvärlden.
Va? Det här låter som typ Martin Heidegger eller någonting.
Jag vet exakt. Det är så här,
tysk feminologi
eller kommunal rapport. Det är så här, det är exakt samma typ av liksom jakt efter nya begrepp och att göra läsaren helt alienerad och känna sig skitkorkad. Och i vår invärld så finns medborgarna. Det finns Stadshus AB. I vår närvärld finns EU.
Aha,
ganska logiskt. Kommun captive, det vet jag inte vad det är. Företag och behov.
Men säger man, kallas inte det här närområde?
Jo, alltså det här det är vanliga ord du använder då. Men i kommunal verksamhet använder vi aldrig vanliga ord.
Nej.
Omvärlden är hållbarhet och klimatfrågor, media, institutioner och livsstilar.
Men allt det här är väl också omvärlden?
Ingenting.
EU är väl ändå omvärlden?
Ja, men ingenting av det här följer någon stringens.
Nej.
Och det här, Göteborg fick ju nyligen uppmärksamhet också för att Göteborgs stad hade lagt ut en ganska intressant annons.
Ja.
Och då en arbets för att man ska jobba som utvecklingsledare.
Just det.
På grundskoleförvaltningen.
Det här blev uppmärksammat på skoltwitter.
Mm. Ja, för det här är då en del av framtiden. Vi blir en del av en matrisorganisation och sträva efter mer agila och självorganiserande arbetssätt där självorganisering och självledarskap är nyckelfenomen. Det är detta epicentrum som den här rollen kommer att agera. Två utvecklingsledare i vårt transformationsteam som vill vara med och flytta in grundskoleförvaltningen i modern självorganiserande vardag där digitalisering, distribuerad ledarskap och matrisorganisatoriskt tänk präglar tillvaron. Du kan bli en del av förvaltningens förändringsresa.
Oj, jag tror, ska någon av oss söka det här kanske?
Jag tror
det passar mig perfekt.
Hängt mig.
Men jag tycker att det är verkligen
det är som att försöka få liv i dinosaurier ungefär.
Det är det enda jobbet som finns på Platsbanken. Vad gör du?
Söker inte. Jag går och stämplar.
Men det är intressant för det är exakt samma känsla som människor som försöker ta sig an Heidegger ställs inför. Att man liksom man försöker
alltså
läsa
tysk, svår tysk filosofi.
Ja, men det är liksom varför ska kommunal verksamhet liksom framkalla en känsla av att man är korkad när man läser en liksom platsannons.
Men man känner ju framförallt känner man också att den som har skrivit det är korkad.
Och det är det som är sanningen.
Jag känner ju att alltså det är klart att vi kan avkoda exakt vad allting betyder.
Jo.
Men det är fortfarande mumbo jumbo.
Det är 100% mumbo jumbo.
Ja.
Och det här är ju enda gången jag då har hållit med Håkan Boström som skriver att Göteborgs stad
GPS-ledare.
Misshandlar svenska språket. Vilket är intressant, för det här är lite parentes. GP har ju allt högre utsträckning börjat misshandla svenska språket också.
Just det.
Förra veckan hade de en rubrik som var att kvinnor mänsar för mycket.
Va?
Vilket är det mest så högstadie verbet jag har hört på länge.
Vadå för mycket?
Ja, men det är alltså att kvinnor menstruerar för mycket och får liksom järnbrist. Men den här lite slappa rubrikskrivaren hade skrivit på att kvinnor mänsar för mycket. Det är ju så att man kan verkligen höra så ham 14 år från Skåne säger så, vad är ditt problem? Mensar du eller? Alltså det är så, på den nivån liksom.
Shit, sjukt att de anställde honom.
Skriva rubriker. Men jag tänker också att det här liksom den här ständiga framåtrörelsen där det inte finns någon framtid, det leder till att liksom all kommunal verksamhet får bara sånt här totalt tomt innehåll.
Men det är också att den här, alltså att i offentlig förvaltning är man ju hela tiden intresserad av hur kan man göra saker billigare? Hur kan man göra saker bättre inom situationstecken? Och det får aldrig ske på premissen att man ger fler anställda eller lägre elevantal i klasserna eller någonting sånt. Det får aldrig ske på de premisserna, utan det måste alltid ske på att man hittar någon magisk lösning som är så, ja, men om vi jobbar mer agilt eller med distribuerat ledarskap så kommer vi magiskt bara sitta och kunna göra vårt jobb bättre liksom.
Ja, men det är ju också för att jag tänker att, att i den här då Försäkrings AB, Göta Lejons rapport, så var det ju då att liksom AI förändrar allt. Just det, är liksom, det är det enda vi har nu, det är att AI är liksom det enda hoppet om att det finns en framtid. Okay. För allt annat ligger liksom på något sätt i det förflutna. Men problemet med AI, som vi vet, det är att AI kan ju bara tolka världen utifrån, utifrån befintlig kunskap.
Ja.
Och det kan vi också bara göra när vi säger om framtiden. Eller det är det man gör i kommunal verksamhet. Man kan bara liksom hela tiden förstå, men hur kommer befolkningsutvecklingen vara? Den kommer vara utifrån vad som händer nu.
Ja.
Det finns liksom aldrig en politisk vision om så här,
hur kan vi öka befolkningen?
Exakt. Ja. Skulle vi kanske kunna öka invandringen? Jag vet inte, bara en tanke. Skulle man kanske kunna idag?
Nej, Johanna.
Nej, nej.
Det får man inte.
Kan man skapa incitament för folk att få fler barn?
Ja, men också att det blir en väldigt, det är en väldigt konstig debatt med barnafödande, för det är lite så att folk borde skaffa barn. Men om folk inte skaffar barn så gör de väl, alltså,
det står dem fritt.
Ja, precis. Ja, folk får skaffa barn om de vill. Det är ju inte, antingen finns det ju då att folk vill skaffa barn men kan det inte. Eller så är det ju folk att folk inte vill skaffa barn. Ja. Och då löser man ju det bara på sättet att, ja, då är invandring enda lösningen. Alltså, alternativet är ju typ förbjuda abort liksom. Alltså, så här, jag menar att,
ja, vi skulle kunna göra som Albanien kanske, ja. på 60-talet och så här förord, man får så här bonus om man får 10 barn typ.
Just det.
Det är också en väg att gå.
Man måste ju inte ta hand om sina barn. Om staten tar hand om ens barn.
Man skulle kunna skapa liksom platser där kvinnor föder jättemycket barn och så tar staten barnen ner precis och uppfostrar dem.
Ja.
Men det är också jävla människofärd.
Ja, det blev inte bra. Det blev inte en bra framtidsvision.
Men det är också konstigt att se det delvis som en möjlighet, kan jag känna. För jag menar, vi har ju, alltså, alla är ju ense om att liksom, klimatkatastrofen i annalkande, det är en av de största utmaningarna vi har. Och det man hela tiden pratar om är ju att jorden har inte tillräckligt mycket resurser. Mm. Och vi då blir färre. Men vi ändå byggt ett samhälle som hela tiden bygger på att vi blir fler. Då borde man väl ändå kunna adressera den liksom.
Ja.
Alltså det finns ju en paradox i det.
Framförallt så är det väl så att ja, men det är sant. Men framförallt är det väl så att det är liksom inte i den, världens befolkning minskar ju inte.
Nej.
Den globala befolkningen ökar ju jättemycket.
Ja, för 2016 pratade de om att Sverige skulle ha den största befolkningstillväxten i hela Europa.
Ja, men det är ju, det kanske vi hade haft om vi hade
exakt. Och då framstod det så logiskt liksom. Ja. Men sen så blir man helt ställd när liksom omständigheterna ändras, och då klarar man inte av att liksom ställa om, och då blir liksom alla typer av framtidsspaningar blir bara liksom någon slags idé om att framtid som koncept är liksom eftertraktansvärt. Och därför skapar man sådana arbeten som bara är att man använder ord som man föreställer sig signalera framtid. Just istället för att jobba här och nu.
Just att man det vi precis, vi borde inte sitta och bara låtsas om att vi ska få en framtid. Vi måste skapa,
den. För till exempel så kom ju för några veckor sedan så kom ju polisens senaste lägesbild av utsatta områden. Och Göteborg stad har ju sedan några år tillbaka jobbat för att alltså för att alla stadsdelar i Göteborg som är på den här listan ska vara borta till 2030.
Mm.
Problemet är att det är en negativ utveckling.
Ja.
Sen förra året har inga stadsdelars situation förbättrats, utan tvärtom så pratar man om att det är en försämring i Hammarkullen och Gårdsten.
Mm.
Gårdsten är ju ganska intressant, det vi pratat om innan.
Just det, Gårdstensmodellen.
Exakt, den här liksom idén när man gör ett kommunalt bostadsbolag i en stadsdel och låter den på något sätt agera som liksom social aktör i området. Och så har man den här paternalistiska grejen att man får inte bo i bostadsområdet om man inte har jobb. Och, alltså det är väldigt mycket social kontroll. Men istället för att man försöker, alltså jag tror att alla vi här tre förstår exakt vilka åtgärder som skulle kunna göra att de här områdena var mindre utsatta.
Mm.
Det spelar ingen roll om man har en plan att ta bort de här områdena från en lista.
Nej.
För den planen är hela tiden i framtiden.
Ja.
Om man skiter i att ha så planer för framtiden men bara driver politik här och nu, då blir det antagligen bättre resultat. Än att man hela tiden jobbar utifrån liksom, för jag menar, Göteborgs stad har ju kanske så 30-40 planer, policies, program som då ska signalera hur man ska jobba. Alltså det finns ju få lika floskeltyngda dokument.
Mm.
Men när man lägger all den här liksom energin på att förvaltningen bara ska ta fram program och planer, då flyttar man jättemycket resurser till att faktiskt göra saker här och nu, till att bara producera liksom så här ideologi kring framtiden.
Mm, just det.
Men har inte det här lite med så här bullshit jobs?
Ja, exakt.
Att så här, man gör det för att man måste.
Ja.
Men det är lite, ja. Ja. Men, ja. Vi anställer ju faktiskt ganska många personer i förvaltning och sånt.
Mm.
Som jobbar just med projekt och utveckling och göra. Men det handlar ju ofta om att man vill inte anställa fler lärare.
Exakt.
Man vill inte anställa fler förskollärare. Eller man vill inte anställa fler i hemtjänsten. Alltså det alternativet har vi bara sagt. Men det finns inte.
Nej.
Hur ska vi göra det här?
Där måste vi att göra besparingar.
Ja, precis. Ja, men det där kommer aldrig funka.
Och hur gör man det bäst? Ta en konsult.
Ja, precis.
Exakt.
Det skulle kosta oss 5 miljoner att ta in 10 nya personer på det här äldreboendet. Det har vi inte gått med. Men vi betalar 2 miljoner till en konsult, en person.
Ja.
Som ska göra jobbet och berätta för oss hur vi ska.
Och som kanske också i sin tur anställer andra konsultfirmor.
Och sen kan vi ta in någon som leder den här förändringsresan mot effektivisering av vård och omsorg.
Ja.
Ja.
Ja, nej men precis. Men det är väl lite också det här att vilket du också pratat om. Att politiken i Göteborg, det gäller både liksom de rödgröna och alliansen som stod innan, det finns en så stark idé om att det är förvaltning som driver frågor.
Mm.
Och det gäller inte bara Göteborg, men det gäller liksom i många kommuner att det är så. Och det är för att det är någon liksom stark politisk vision i kommunpolitiken i Sverige idag. Sätter partierna ut liksom en sån politisk vision? Vi har en ganska tydlig politisk vision till exempel i svensk regering idag. Liksom.
Mm.
Jättetydlig politisk vision som förändrar alla lagar och regler och sätter barn i fängelse och så här, beredd att göra jättestora förändringar för att genomdriva sin politiska vision. Liksom. När får man se den typen av politik på kommunal nivå? För det tror jag egentligen är det som man behöver. Alltså att man behöver att socialdemokratiska partier eller vänsterpartier eller miljöpartier eller ja, moderata partier eller whatever som vet att när vi sitter i makten i kommunen, då ska vi göra A, B, C, D, E som verkligen syftar till att förändra staden.
Mm.
Och det tror jag inte riktigt alltid finns i kommunpolitiken.
Nej, det är inte, det är inte riktigt de här. Alltså för att förra mandatperioden när högern satt, då försökte de ju så här, ja, men de försökte sälja ut allmännyttan och verkligen så här ställa till det på ett sätt som inte skulle gå att göra ogjort. Och det är väl klart att Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har försökt göra så här sociala reformer nu. Men i och med att man hela tiden driver alla frågor genom förvaltningen så blir allting bara föremål för olika policies och dokument och program, och då kan man liksom aldrig se verkligheten för vad den är. För att det finns ju inget, alltså om man läser en Göteborg Company Business Region så här, plan för Göteborgs turism, då är det så här: Göteborgs stad ska vara en attraktiv resmål.
Ja.
Jaha. Men innan det här dokumentet så var inte det ert syfte alltså. För det är så man känner när man läser. Jaha, de här bra sakerna som ni har skrivit i det här dokumentet, det tyckte vi inte innan.
Göran Johansson var så, jag hoppas ingen åker hit.
Exakt. Hoppas ingen kommer hit. Vi hatar barn, vi hatar gamla människor. Vi tycker att alltid det ska vara fruktansvärt att bo i Göteborg. Och ingen ska må bra.
Så var det någon som var, vänta, vi ska ut det här dokumentet.
Exakt.
Oj.
Shit,
vi hade helt fel.
Det här var nya grej. Att vi ska ta hand om våra medborgare. Att folk ska leva fullgoda liv. Ja. Så det är väl en alternativ framtid vi ser. Men annars så känns det som att det är ganska deprimerande att föreställa sig en framtid genom alla de här olika dokumenten.
Ja.
Speciellt i en tid där alla blir äldre.
Ja, det var lite deppigt.
Ja.
Vi får se. Men vi kommer ju försvinna då tillsammans med
precis.
Dåtiden.
Mm. Det känns som att vi ska vinka hejdå. Alltså försvinner vi i sånt moln av ålderdom.
Vi sätter oss på båten till Valinor.
Ja, exakt. Det var lite där känslan. Ja, vi ses i Valhalla, gänget. Ja, ja. Eller så ses vi i februari.
Ja.